Podplay.
Premiärveckan avklarad. Det är måndag igen. Sanne och Svensson är tillbaka med, ska vi säga, att 76 är ett heligt nummer i svensk hockey.
Ja, men jag tycker väl ändå att det är det. Alltså, vi hittar ju inte många man kunde förknippa med det här numret. Och det finns ju egentligen bara en som alla har påpekat. Och det är väl fullt rimligt att vi bara pratar om honom på nummer 76.
Ja, låt mig presentera Johan Davidsson. 561 poäng på 776 matcher i elitserien. 105 poäng på 144 slutspelsmatcher. Johan Davidsson är alltså tvåa genom tiderna i antalet poäng i SHL och elitseriens historia. Bara slagen av Fredrik Linkan Bremberg. Fyra SM-guld. Han vann guldpucken 2005. Guldhjälmen som SHLs bästa spelare 2009. Stefan Liv Memorial Trophy 2010. Fyra VM-turneringar på de vann två silver och ett brons. Han vann poängligan faktiskt i hela VM 2007 med 14 poäng före namn som Alexej Morozov, Marian Gaborik, Rick Nash, Malkin, Jevgeni Malkin, Eric Staal, ja, Paul Stastny, Thomas Plakanec, Petri Nomelin. Ja, vi kan gå vidare. Det är alltså en av svensk hockeys största spelare genom tiderna, Johan Davidsson.
Till det här då. Kontring går på 71. Johan Davidsson är helt fri. Han vet det. Davidsson är helt fri. Skjuter där. Där gör han mål. 3-0 HD. Undrar vi inte Johan Davidsson ordnar SM-guldet till Jönköping i och med detta målet. HV71 3-0 i numerärt underläge i den sjunde och helt avgörande SM-finalen i Kinnarps arena. Kung Davidsson.
Kommer över offensiven.
Ja, det är en fin historik han har, Johan Davidsson, onekligen. Och grym spelare, men kanske ännu bättre person vid sidan om. Är han en av de bästa som har spelat i elitserien och SHL genom tiderna, Johan?
Ja, men han är ju i det stadiet av de här spelarna som alltid var där, så att säga. Vi pratar Jörgen Jönsson naturligtvis. Vi pratar Janne Larsson i Brynäs. Vi pratar om Skuggan i Luleå. Det är de spelarna som verkligen spelar varje säsong, som var de dominerande spelarna, som var hjärtat i respektive klubb och var väl lagkapten och allihopa.
Ja, det var de ju. Det är ju Johan var ju, fick chansen och förmånen att spela med honom i landslagen någon gång. Vilken ledare, vilken personlighet, utan att på något sätt sätta sig själv i centrum. Men du, Johan Davidsson, han gjorde som bäst 58 poäng en säsong, 2009-2010. En säsong som avslutades med ett guld. Om jag säger Konstantin Komarek, Ty Ratty, Tomasz Sohorna, Hynek Sohorna och Fredrik Olofsson, kommer någon av de här poängkungarna slå Håkan Loos poängrekord på 76 poäng?
Jag skulle precis säga det. Ska du inte komma till Håkan Loos poängrekord också när vi ändå hade det här uppe? Nej, det kommer de inte eftersom du ställer frågan.
Ja, men vadå? Komarek gör alltså 4 poäng i premiären. Det är ju, alltså, snittar han 4 poäng, då är han ju uppe över 200 poäng.
Ja. Ja, men nu ska vi nog ta det lite lugnt här. Jag vet att du bara driver med mig nu, men nej, men det är väl som att någon kan göra 4 poäng mitt under serien också, så är det väl.
Ja, så är det ju. Det är alltid det ständiga snackisen, brukar alltid ta fart efter någon spelare har gjort det ganska bra. Lek med tanken att Komarek eller någon av bröderna Sohorna där gör lite poäng här i början och inleder med en 10-15 poäng på de första 10 matcherna eller 8 matcherna. Då kommer det där snacket om poängrekordet, men det kommer stå sig, var så säker.
Men du var ju ute på den första matchen under lördagen för säsongen. Du har inte varit på en enda match här under försäsongen. Du har medvetet smugit i bakvattnet, följt det lite på TV och så vidare. Jag har sett lite matcher på försäsongen. Men jag måste säga det att den pulsen jag fick när jag var på min första live-match med publik, när det var tävlingsmatch och SHL, den pulsen kan jag inte minnas att jag har fått på en premiär på bra många år, måste jag säga.
Nej, jag är helt enig med dig. Alltså det är ju, jag har ju varit på premiär i Skandinavien när det var fullsatt till exempel och har förmånen varit runt på lite. Men det som var i Växjö i lördags, vad var det, 2000, 2500 någonting? Och de hade ju, deras ståplatspublik var ju tvungna att sitta ner. Koffe fick stå där i början när han körde "Ge mig ett V!" Och bara då gåshud. Jag fick gåshud när han skrek där och hela hallen följde upp där. var så underbart. Och tänk nu när vi får fulla hallar. Alla kommer att vara helt... De har ju saknat det här så mycket. Så man, det kommer ju vara sånt galet tryck ju.
Ja, ja, men det kommer. Alltså redan det här med Leksand. Jag kände igen det här trycket som var i Leksand för den här sista kvalmatchen 2015. När hela hallen ställer sig upp och så... Alltså alla verkligen drar igång. Leksand är ju bra på det. Alltså att få igång hela sin hall. Men det här var ju något speciellt. Och det var ju typ bara 1800 personer inne i hallen. Men det var ju sån gåsud. Och jag fick sån puls av det. Så det var helt sjukt.
Jag såg ju också spelarna. Jag stod ju mellan båsen där. Jag och Lena Sundqvist stod mellan båsen och hade studio där. Vilket vi inte fick ha i fjol stora delar av säsongen. Men nu då ser man ju blicken, känslan hos spelarna. Och det var bara... Man såg på spelarna hur de verkligen trivdes och hade saknat den här pulsen. Och tänk nu när vi får fulla hallar. Och Djurgården då har ju järnkaminerna läst. Jag har ju önskat då, eller kommit överens med Djurgården Hockey, att inte köra någon musik i spelarbrotten. Och det indikerar ju för mig att de är ruggigt taggade på att gå på hockey. Tänkte det trycket första matchen. Jag tror faktiskt att det kan vara så som att när det är öppnar upp, så tror jag faktiskt att det är Djurgården-Leksand första matchen.
Ja, men det stämmer. Det stämmer. Det stämmer.
Ja, den matchen. Det är, även om man inte jobbar, så ska man kanske bara åka dit för att få uppleva den stämningen.
Jag tror faktiskt snudd på att det kommer att se ut så nästan i varje halv. Tänk Rögle som börjar med 7 raka
för
borta
RBK,
och sen möter de...
För vårt RBK, för vårt RBK.
Du har det lite. Den är ju bra, den hymnen. Var skulle du ranka den?
Topp 3. Den kom till mig i fjol. Jag hade liksom inte reagerat eller tänkt på den tidigare. Nu är inte HV kvar, så att då, om man då rankar SHL-låtar. Men för vårt RBK är ju topp 3. Det är den definitivt.
Ja, just det här att publiken liksom har en refräng där de kan klämma i på det sättet. Det är det som gör en bra hymn, tycker jag.
Ja, men du, alltså, om vi bara drar det här längre. För fansen är det ju enormt. Men vad betyder det för klubbarna i form av värvningar? För vi kan ju ta och lyssna på hur det lät när Peter Jakobsson, Färjestad General Manager, gästade vår kollega Adam Johansson i hans podd Hockeypuls för att berätta hur han såg på publikläget inför säsongen.
Hur har ni prognostiserat för publikläget den här kommande säsongen? Med tanke på att ni ligger på ganska hög spelarbudget.
Ändå. Ja, vi har gjort lite uträkningar där. Vi har ju ingen aning. Det är ju hur långt det är ett snöre. Så att det är ju svårt, men kan man kanske få in 50% över säsongen ungefär, att det kanske är lite mindre här i början, 25% kanske, kan vi ha 2000-2500 i början på serien och kanske avsluta med fullt hus där från februari någonstans och framåt, så kanske man hamnar på 50% beläggning, och det är väl där någonstans vi har budgeterat med.
Och då blir det ett plus minus noll resultat i bokslutet?
Jag tror till och med att det blir någon krona minus.
Här pratar han om en fullsatt hall i februari, men inte kunde han väl då ana att det skulle komma ett drömbesked att redan i slutet av september så kan de fylla sina hallar. Och Färjestad har till och med flyttat sina hemmamatcher här innan det, för att de, jag kallar det lite lyxflytt, att kunna flytta matcher för att få in mer publik. Det är klart att man ska ta chansen att göra det, men vissa klubbar har ju verkligen fått en chans att kunna flytta sina matcher, så Färjestad kommer ju faktiskt inte spela några matcher innan publiken får lov att komma in.
Och de möter också lördag klockan 18.00. Det är deras första hemmamatch med publik, eller deras första match, hemmamatch också mot Leksand. Då kan det nog bli lapp på luckan.
Ja, det kommer det definitivt bli. Det kommer bli det på många ställen. Och det ska bli grymt kul att se det. Man bygger upp väldigt stora förväntningar nu. Men folk har ju suktat efter det. Nu har de fått känna lite grann här på en 1800 personer, 2000 personer. Mm. Och ja, vilket tryck de kan skapa bara av det.
Jag ser ditt leende på, alltså det här, det är genuint, det är ditt supporterhjärta som pratar nu. För jag ser hur jävla, vilket leende du har.
Ja, ja, men alltså så är det. Alltså, jag får verkligen gåshud av det. Det ska bli så jäkla grymt. Alltså, bara den känslan jag fick när jag upplevde det i lördags. Alltså, Och någonting som jag verkligen längtar efter är det här Skånederbyt den 9 oktober. Men det är ju en bit fram i tiden.
Men du, om vi då, ja, supporterperspektivet absolut. Men vad betyder det för klubbarna och vilka klubbar jagar spelare? För nu öppnar det ju om då lag. Färjestad är vi inte unika på så sätt, men sätt man har budgeterat med förhoppning kring publik. Och nu kommer det publik mycket tidigare. Visst, det finns hål från i fjol som måste täppas till. Men vilka lag är det som är aktiva på marknaden och faktiskt jagar spelare?
Ja, men det är väl ändå rätt många. Djurgården är ju rätt öppna med att de söker kanske en center då i första hand efter Jakob Josefsson. Jag hör att Frölunda tittar väl lite grann efter en back. Växjö fyller alltid på under resans gång. Örebro ska väl ha in en forward här, vad det lider. Leksand är väl öppna för att kunna plocka in någonting också. Nu tyckte jag ju visserligen att några backarna där såg vansinnigt bra ut av de yngre backarna. Det kan vi väl kanske återkomma till, men där är ju många klubbar som jag känner. Rögle ska ju ha en back också. De har ju lånat ut Timo Nickel till AIK bland annat. Så de är ju bara 7 stycken nu. Så att där finns ju utrymme redan innan det här beskedet kom att vi hade avsatt pengar för att kunna plocka in. Jag vet inte om det blir ett race eller hur det blir. Men det är ju klart att när man känner att det kanske börjar ticka in någon miljon en lördagsmatch i Göteborg lite då och då. Så är det väl klart att man ser möjligheter. Samtidigt så kommer ju klubbdirektörerna sitta och hålla på sina grejer. Alltså det är ju viktigt för dem att hålla budget och allting.
Ja, men du, vi har fått en fråga här från Marcus Nilsson. Alltså inte den Marcus Nilsson i Färjestad och inte den Marcus Nilsson som spelade i Djurgården, utan den här Marcus Nilsson som håller på Linköping. Han är lite orolig för deras forwardsuppsättning som man tycker är väldigt tunn och skör. Hör du någonting, Johan, kring spelare som Pajen kikar på? Eller vad tror ni skulle passa in hos Linköping? För jag satt och kollade på Luleå mot Linköping. Då slogs av att den där forwardsuppsättningen, den är rätt trubbig faktiskt. För Maxwell kommer inte vara en producerande spelare. Gibbons kanske kan bli det. Det kretsar mycket kring Jung och Little. Vad tror man?
Russell är ju inte den spetsiga spelaren.
Nej, och Russell redan, jag tror det var inför andra perioden, han har bytt tejp färg på klubban. Han hade vit i den första perioden och svart i den andra. Det är annars ett tecken på...
Vad indikerar det egentligen?
Nej, men det är vanligtvis här, folk som, spelare som gör en del mål och så har man inte gjort mål. Då byter man från vit till svart eller från svart till vit för att få en förändring. Han gjorde det i en periodpaus, jag vet inte om det säger någonting. Men han är absolut inte den spelaren som kommer göra speciellt mycket mål för dem. Han är också lite som Linköpings offensiv, ganska trubbig.
Ja, men jag har ju varit inne på det här tidigare att de är ju ganska sköra, för att är det någon som försvinner på de här så kallade topp 6, om man nu kan kalla Maxwell och Russell och den typen av spelare för topp 6-spelare, så blir de ju väldigt, väldigt sköra. Och jag är inne på att de ska försöka hitta någonting som kan komplettera upp där. Visserligen gjorde ju både Kostmar och Ljungman mål nu direkt igår. Tror jag var rätt sköna besked för Linköping att de gjorde mål, men det är ju inte på dem det ska hänga på, utan man kanske behöver en riktig offensiv kraft ytterligare, som kanske är så att man får avvakta vad händer i KHL, vad händer i Schweiz, kommer det in andra importer och så vidare, att man hittar någonting som kan bli ledigt som inte riktigt får plats i de ligorna.
Ska vi ha ett stående segment, veckans Jarno Kärki? Ska vi ha en liten uppdatering? Jag skickade sms till dig i fredags.
Ja, jag vet. Det var underbart att bara höra hans namn igen. Han hade spetsat till laget.
Ja, 2 målskytt för S1 där han också är kapten. Han leder nu skytteligan i den finska ligan med 3 mål på 2 matcher. Så att Jarno Kärki, kom tillbaka.
Det fanns ju en del saker som man inför premiären kände så här att det här är vi oroliga för. Man har pratat om Färjestads målvakter, man har pratat om Oskarshamns defensiv, man har pratat om Brynäs överlag, man har pratat om Djurgården, var ska de ta vägen utan Josefsson? Ska vi ta och bryta ner det här? Du var ju på plats i Växjö och fick se Färjestad. Och tittar man bara på statsen så är ju Henrik Haukeland den bästa målvakten i premiären.
Och tittar man också på att anledningen att Färjestad åkte hem med 2 poäng från Växjö, så var det just Henrik Haukeland, där han första målet inte mycket att göra på, ganska tidigt där från Emil Forslund, fint framspelad av Viktor Stjernborg. Du, Viktor Stjernborg, han kommer bli bra den här säsongen förresten. Han kommer ta stora kliv för Växjö, kommer också få chansen att spela mer minuter. Han ser fin ut.
Vad ser du i Viktor Stjernborg som du imponeras av, som har det här hockeyögat?
Jag tycker att dels, han är en bra ledare, alltså han är en ansvarsfull spelare. Han är inte flashy offensivt, men han tar ansvar defensivt. Han tar mer initiativ nu offensivt. Han vågar hålla i pucken. Han är ganska stark i kroppen, bra balans. Så kan han utveckla det ännu lite mer, få lite mer tryck i skridskoåkningen, så kommer han göra en väldigt bra säsong i Växjö. Alltså han är född 03 då, så att det är ju... Att han spelade nu sin andra säsong i SHL då och var med faktiskt hela vägen till guldfirandet. Växjö fick ju honom och förbundet att förstå att han skulle vara kvar och spela Växjö och inte åka på U18-VM. Vilket var lite fram och tillbaka där inledningsvis. Men han fick ju spela ordinarie i Växjö och var med och vann guld. Han kommer ta ytterligare kliv den här säsongen.
Vad såg du annars i de regerande svenska mästarna mot de kanske blivande svenska mästarna, tippar många?
Växjö tycker jag hyfsat stabila ändå, den här grundspelet. Claesson, backen, ser jättefin ut. Jättefin faktiskt. Det var fler, ett par gånger.
Sa jag inte det förra veckan?
Ja,
men, så,
att du alltid ska vara broduktig.
Jag är broduktig. Nej, det är jag inte. Men jag kan väl i alla fall få klappa mig i bröstet lite grann emellan.
Det är klart som fan du ska. Nej, men det sa du faktiskt. Och jag tänkte på det också. Jag spelade ju med Herman Aktell och Herman Aktell hade en tuffare match. Han fick spela mer, men han var inte riktigt så bra, Aktell. Men han kommer bli bra den här säsongen. Men om vi då håller oss kvar vid Claesson där, så tycker jag att han är lugn, stabil, bra, rörlig på skridskorna ändå. Var ett par dueller han hade med Joakim Nygård där man kände att nu swishar Nygård förbi. Han klarade upp den situationen, lugnt och sansat, stack inte ut, men kändes trygg och stabil. Annars oroväckande för Växjö, Kaelof bänkad i premiären. Han avslutade
alltså
säsongen.
Det var ju lite, precis, han avslutade ju säsongen med att vara bänkad och ska väl ändå vara en ledande spelare. Han kom ju in och var svinbra under säsongen förra året och nu blir han alltså bänkad direkt.
Ja, och det är ju oroväckande för han har inte varit något bra på försäsongen heller. Och att då liksom i premiären bli bänkad och man kanske har, ja, man vann guld men ändå en känsla att fan, jag var petad där på slutet. Så går man in i nästa säsong och så lite trögt i början. Så premiären blir man bänkad. Och på toppen av det kommer Hugo Gustafsson in. Han från Södertälje där, center 0-0. Och gör det skitbra i tredje perioden. Och bland annat han som kvitterar där. Han får då spela när Växjö lyfter ut keepern. Och det är typiskt Sam Halland då. Inte så tillvida att han bänkar honom i två perioder, men ändå han ser någonting och sen spelar i de första byterna. Ja, men då får han förtroende att spela 6-5. Tänkte vad han kommer växa.
Men jag noterade när jag tittar på statistiken från matchen att det är ju inte Färjestads de stora stjärnorna, de invärvade stjärnorna som vänder matchen, utan det är ju Martin Johansson, det är Gustav Rydahl, det är den typen av spelare som sätter baljorna. Ja, Victor Edsel får man väl ändå säga att han är en av de drivande offensiva spelarna.
Ja, men det var just de två femmorna som var lite tunga där med Linus Johansson, Åslund och Ejdsell som var den ledande kedjan för Färjestad tillsammans med fjärde kedjan med Widerström, Martin Johansson och Karl Jakobsson som också var tyngd. Men vi återkommer till det här med Haukelanda som var, ja men han var grym. 2-0-målet blir han lite lurad av Rickard Gynge. Han tror att Gynge ska slå den på Rosén som ska styra in den, men den går rakt in. Men utöver det så var han ju förstklassig. Och det är klart, en match, det gör ingenting. Men det är klart att han sätter sig på bussen hem och börjar så här, okej, jag ska visa de jävlarna. För det är alla lyfter fram det som den svaga punkten.
Sen är det så, nu hänvisar jag till som sades i vår kollega Adam Johanssons podd också med Peter Jakobsson. Där säger ju han bland annat att Haukelands grej den här säsongen blir ju verkligen att han ska vara bättre över tid och inte bara ha de här jättetopparna som han har haft. Så att det är väl lite grann det som blir utmaningen för honom.
Så är det ju, och definitivt han kommer få bära ett tungt lass här, för det är ju han man kommer att gå med, det är inte Eliasson. Men klarar Färjestad att ställa upp ett bättre försvarsspel, vilket jag tycker att man stundtals gör, stundtals faller man igenom, då kommer man ge honom bättre förutsättningar i målet också.
En fråga avslutningsvis här innan vi stänger Färjestadsmatchen. I powerplayspelet noterar jag på VFs live-rapportering att Albert Johansson inte var med i powerplay-uppställningarna. Hur såg det ut i den här matchen?
Han var inte med i powerplay och Albert hade en svag match, får jag ändå säga. Det är Wikstrand som spelar ett powerplay och det är Virtan i den andra. Och det är svårt att argumentera emot när man spelar med en back i powerplay. Men Albert hade inte sin bästa match och istiden var inte i paritet med vad den ska vara. Så att det var väl en liten indikation också. Men han kommer att bli bättre och måste bli bättre för Färjestad.
När jag körde till Leksand från Gävle under lördagen så satt jag under första perioden och lyssnade på Radiosporten faktiskt.
Härligt,
och det var
härligt.
Så påtagligt. Det är helt underbart. Det var så påtagligt. För först så körde de igång fotbollsmatcherna. Norrköping-Malmö, det hände ingenting. Sirius-Östersund, det hände ingenting. Och sen tog det en minut och sen kom den här klassiska målgingen på Radiosporten som man bara älskar att höra. Ja, och då var det Oskarshamn-matchen som det hade plingat till i. Det var Timrå som gjorde 0-1 och sen så smalde till med 0-2 där. Tänkte bara Oskarshamns försvarsspel som vi har tjatat om så mycket. Och jag noterade en lite halvhånfull fråga från Melker Wahlström.
Sånt
och det gillar vi ju ändå
ja,
lite.
Vi.
Ja, men jag tycker ändå det är klart att vi ska höra det. Han skrev så här. Vad tyckte du om IKOs dåliga backsida mot Timrå?
Ja, och då får man väl ändå säga att de släpper ändå 4 mål mot Timrå som är ett rätt trubbigt lag. Nu var ju visserligen 3 av dem här i powerplay som Timrå gjorde på ja, men ett snyggt sätt. Men det är fortfarande
men samtidigt, Oskars... de släpper ändå väldigt lite skott, så jag tycker nästan att det faller på målvakterna som kanske är det man ska vara minst orolig för i Oskarshamn, bortsett backsidan då när vi tittar bakåt i Oskarshamn.
Ja, men det var ju det laget av alla nu i premiären som släppte minst skott emot sig från skottsektorn bara. Sen om det indikerar Timrå, men nu väljer vi att lyfta fram Oskarshamn då, där det är ju Martin Fylander, det är ju den tränarkonstellationen, det är stabilitet, ett betoning på lag där man liksom spelar. Det finns ju en anledning att man spelar upp i mitten eller är ganska samlad i uppspelsfasen, för tappar man pucken så är man samlad i försvarsspelet. Det finns ju en tanke bakom allt det här, så att får man bara utveckla och jobba på de där. Men offensiven, ja men den är härlig alltså. Tomas, Hynek, Sohorna, vilka stjärnor. Och så Karlqvist kommer igång, Olofsson. Det såg intressant ut.
Ja, sen tyckte jag det var lite väl fri gata i Timrås försvar där. Alltså, det kändes ju som Timrå bjöd på vansinnigt mycket. Men Oskarshamns offensiv, den har vi pratat väldigt lite om. Där finns ju en hel del spetskompetens. Alltså Olofsson som du nämner är ju, han var med i Tre Kronor förra säsongen. Och de här checkorna de har plockat in. Och Karlqvist har ju uppenbarligen det här målskyttet i sig. Han har aldrig visat på SHL-nivå. Men där finns ju ändå offensiv kraft i laget som... kanske hamnat i skuggan för vi har suttit och gnällt på den där backsidan i 2 månader nu.
Ja, nu skuggan hörde du sa där. Då tänker jag genast på Luleå och det lagbygget han har satt ihop. Men låt oss återkomma till det. Det har han satt ihop på ett jäkla bra sätt faktiskt. Jag satt och kollade på Luleå sen som körde över stundtals Linköping. Men du, vi går över till Djurgården istället. Där vi satt ett litet frågetecken ska vi säga inför säsongen var de stod. Joakim Eriksson var ute den gångna veckan och pratade om topp 6. Alltså, jag vet inte. Det är ju jättebra att en sportchef, att man tror på sitt eget lag. Men hur kan man tro på det där laget så hårt och topp 6 när du jämför dem med andra lag i serien? Du måste ju se vad de andra lagen ställer upp med. Det är klart att Djurgårdens lag är inte ett topp 6-lag. De ska överprestera och kopiöst om de ska hamna där. Då tycker jag att redan inledningsvis så sätter du en helt omänsklig press på laget.
Men blir inte det alltid en balansgång det där att vad ska du säga inför dina fans, vad ska du säga inför dina sponsorer? Man kan inte säga
ska vi bättre än i fjol. Vi ska bli bättre än i fjol. Vi ska vara bättre än i fjol. Vi ska vara stabilare än i fjol. Det är väl en ganska bra och rimlig målsättning.
Men då sitter vi bara gnäller på att de slänger sig med klyschor ju.
Nej, det är möjligt att du gör det, jag har ingen aning. Men jag hade inte gjort det, för det är väl det enda relevanta att säga kring Djurgården. Att...
Absolut, jag håller med dig, men samtidigt så då blir det ju bara de här slentrianmässiga svaren som kommer.
Ska du ha svar ändå... bara för att tillfredsställa supportrar eller liksom, alltså folk är inte dumma.
Till stor del handlar det mycket om politiskt spel, alltså att du ska tillfredsställa dina sponsorer och dina fans, det skulle jag säga att det är.
Okej, så du menar att då tycker du fan, då är fans och så nöjda när man kommer 10-12 om man nu skulle göra det och sikta på topp 6. Då måste ju
man kan alltid vända och vrida på det där fram och tillbaka, men jag tror fansen uppskattar ändå att man är framåt i sin förening och man var inte alls nöjda med att man hamnade på 10:e plats. Man var ju nära nästan att bli indragna i den där bottenstriden om man inte hade haft en jättebuffert att gå på. Hade spelats 5 matcher till så hade de ju varit inblandade i det där.
Precis, och då vi ska vara bättre än i fjol. Det är väl en slutspelsplats, rimlig målsättning. Men topp 6 blir ju liksom, det är ett jäkla steg till att ta sig in på topp 6. Speciellt som den här säsongen ser ut.
Jag håller med att topp 6 har ju inte Djurgården ett lag för i dagsläget. Men återigen, det är jäkligt mycket politik i det där också.
Vi får en fråga här från Robin RJ på Twitter. Han frågar vad vi tycker om Barry Smiths idé att implementera ett 1-1-3-system i Djurgården. Obs, inte 1-3-1. Är det verkligen...
Hade det inte varit härligt om det var gamla 1-3-1 tillbaka?
Ja, men vi är inte så långt, på skämt åsido, vi är inte så långt ifrån där på många sätt. För att en del lag drar tillbaka sina styrkor. Så att när det är 1-3, vägen dit till 1-3-1, det är inte så...
Kan du förklara för de som inte har spelat och så vidare, vad innebär 1-1-3 då, om du skulle förklara alltså, det korta ordalag?
Man ska spela med lite djup på backarna, inte att de ska vara på rad i stort sett eller på vid sidled, lite djup på backarna. Man ska inte jaga fram pucken om man inte har chansen. Alltså det, man slänger sig med ett, det är ett klassiskt 2-2-1 system egentligen, där man har lite mer djup på backarna. Nu är det väldigt tidigt att säga hur det här kommer att bli. Samtidigt vet jag också att det, ska man då implementera ett helt nytt spel eller relativt nytt, så kan ju det ta lite tid också. Men det är sifferkombinationer, det handlar om att återvinna pucken och vara smart när du ska ta tillbaka den och inte gå bort. Så det är väl det jag tror framförallt, att Djurgården inte kommer försöka springa bort sig i spelet i offensiv zon, utan vara mer kompakta bakåt.
Vad säger dina indikationer att de visade upp i matchen mot Skellefteå då?
Men det var ju kollaps där, 3-0, liksom tre snabba mål från Skellefteå. Och faktum är att den här matchen, att Skellefteå var inte så bra heller. Det var ganska, den var färgad matchen när de gjorde tre snabba mål och sen var den i stort sett över. Så jag vill inte dra någon större växlar av den matchen. Jag tycker Linus Vedell, ja, men han visar prov på ändå ett positivt spel. Sörensen, jag tycker Marcus Högström är bättre än vad han var under stora delar av säsongen i fjol. Så det finns ju positiva fragment om vi då håller oss kvar vid Djurgården och prata om. Men svårt att dra några större slutsatser av den där matchen när det blir som det blir.
Det vi kan dra slutsats är att de visar inte upp ett topp 6-spel i alla fall.
Nej, det gjorde de inte. Men Barry Smith hade en väldigt skön taktik och en skön intervju på klassisk svengelska.
Inte bra. Vi spelade okej första 5 minuter, men vi tappade alla närkamp och inte spelade strong på pucken. Det här problem. Ingen taktik. Det bara försökte spela lite harder. Alla laget. Hela laget.
Så vad blir viktigast nu? Vad har du tryckt på liksom för att rätta till det här?
Spela med puck. Inte lätt att spela för Hawkins försvars hela period. Så vi måste komma upp igen. Hjälpa backarna. Kom tillbaka. Lite längre tillbaka. Kom in mid fort, mer fort. Så vi ska se. Jag hoppas det går bra.
Tack så mycket.
Okay, boy.
Från en ny tränare till en annan ny tränare. Det stod en ny tränare i Brynäs bås, i Mikko Manner. Han fick ju verkligen en drömstart. Och Brynäs
nej,
var
nej,
väl
nej,
kanske
nej,
en
nej,
annan
nej.
sak.
Han fick ingen bra. Han fick en prastart.
En prastart.
Mycket bra, gubbar.
Finska tränare, vad har vi för erfarenhet av dem? Det är väl inte jättepositivt i Sverige. Det är väl Timo Lahtinen som har satt lite avtryck.
Hanno Jortica och Esko Nokkelainen. Han var väl i Brynäs och skulle vinna guld, sa han på försäsongen, och fick så många andra Brynäs tränare att lämna ganska tidigt. Men det var viktigt för Brynäs. Alltså det var grymt viktigt för Brynäs. På sättet man vänder och vinner den här matchen. Man har ju pratat mycket om, ja, men liksom börja om och se människor och allt det där. Och då få den 2-0 underlägen mot Frölunda i Skandinavien med en premiär. Alltså det är ju... Nu Frölunda inte vad de har varit, eller mer där de har varit kanske de senaste två säsongerna. Men att vända den och på det sättet man vänder, det är liksom inget snack när man summerar tre perioder. Då är Brynäs det bättre laget. Nu kommer man hem och möter Timrå i nästa match. Och då är det helt plötsligt, sitter man ju liksom en skön känsla i gruppen att man har någonting på gång. Så att en drömstart för Brynäs, definitivt.
Ja, verkligen. De vänder alltså 2-0 till 2-4 och det är inte många lag som kan skryta med att man har vänt 2-0 till 2-4 i Göteborg mot Frölunda, utan då brukar det ju faktiskt gå åt ett håll när det ser ut så i början.
Ja, och det såg vi i fjol i premiären mot HV71. Vad vann man med då? Det var ju 5-0 eller någonting, bara körde över dem. Och det hade kunnat blivit så här. Jag var i Växjö och när jag såg liksom resultatet 1-0, 2-0, okej, okay, here we go Frölunda. För man har sett Frölunda på försäsongen och COL. Det har sett bra ut. Men nu när serien drar igång, ja, kan vi säga att det var på presskonferensen, va? Det var väl en ganska, ja, milt sagt, frustrerad Roger Rönnberg.
Jag upplever under den här perioden av matchen så är vi stressade. Vi gör väldigt många fel i försvarsspelet och Brynäs straffar oss hårt där. Så att, det känns som att vi ger bort matchen där. Sen i tredje perioden så tycker jag ja, det Brynäs har full koll på det här. Vi ser ganska matta ut faktiskt. Det finns mycket att förbättra. Jag hade inte förväntat oss att vi skulle se ut så här. Vi har spelat 4 tävlingsmatcher med en stigande trend. Det ser ut som att det var första matchen för säsongen idag. Det var oerhört tackigt.
När man hör Roger Rönnberg, vi pratar om politiska utspel och sådär. När man hör Roger säga sådär på en presskonferens, vad har han för Roger gör ju ingenting utan att det finns någon form av baktanke, utan varför säger han på det sättet på en presskonferens? Vad är din teori om det?
Men Roger är ju, det måste jag säga, han är ärlig. Han är ofta en, oavsett vinst eller förlust, så har han, upplever jag de senaste åren, en ganska bra analys snabbt in på matchen, vilket inte är speciellt vanligt. Vet jag själv det som spelare och kunna analysera direkt efter, eller även i min nuvarande roll, man ska slänga upp en analys direkt efter matchen, då kan man bli, oj, hur gör vi det här? Vad hände här? Varför blev resultat som det blev? Roger har ofta en ganska klarsynt, men han var märkbart frustrerad. Och jag tror att den frustrationen, den är ju präglad av hur det har sett ut de här två senaste säsongerna. Han fick ju känslan, jag menar, i lördags att fan, vi är där vi avslutade förra säsongen. Vi är där vi avslutade. Och jag tror att det bubblar en frustration hos honom, hos Frölunda-supportrarna och hos spelarna.
Men blir det inte en liten press då redan inför omgång 2 och 3 för dem? Alltså, tänk om de skulle torska de matcherna och man bara känner att shit, det här ser ju likadant ut. Var ska man ta vägen då?
Nej, det är just det. Det blir en omänsklig press. Eller omänsklig, förlåt, det är klart inte omänsklig press. Det blir en press på dem. Och det ska det vara på ett Frölunda som är topptippat, har ett bra lag. Men som inte har fått det att fungera nu. Och jag tycker att powerplay-spelet, de hade ändå lite lägen där i början. Alltså, det var inget snack. Brynäs var det bättre laget. Och det kan man, ibland kan man förlora med känslan av att men fan, vi var bra idag, spelar vi vidare så här. Men det gör ju, den känslan lämnar inte Frölunda premiären med, utan de lämnar ju bara med än mer frågetecken.
Brynäs keepern Veni Vevilainen, jag hoppas att jag säger rätt nu, jag kommer att lära mig det oavsett. Han inledde väl lite svajigt, fick jag väl lite rapporter på, men han spelade upp sig enormt. Så när han väl hade släppt den där tvåan som vallades in av Jakob Nilsson, så var det totalt stängd butik. Så målvaktsmatchen var det ju inget snack om vem som vann.
Nej, det var det verkligen. Och det jag tycker imponerar med Brynäs, att man spelade stabilt. Ser man på försäsongen så har man gjort 25-30 minuter bra, 35 någon match. Man har inte radat upp 60 bra minuter. Efter man gör det 1-2 målet så radar man upp riktigt bra minuter och man håller matchen igenom. Och Vevelin, han känns trygg och stabil och... Ja, men det var positivt. Sen också positivt att Rudin Scott levererar. Alltså Ölund, Molin tycker jag var bra. Backsidan där, John Nyberg, jättebra. Det var positivt. Och vi har inte pratat mycket positivt om Brynäs. Och det är ett lag, även om man vinner premiären, så är det fortsatt ett lag som jag tror kommer hålla till i botten. Men den här känslan man har i gruppen nu, den ska inte underskattas.
Och när man ser Tom Hedberg som var jätteanonym förra säsongen, kändes som när han skulle anpassa sig till SHL, han var ju svinbra i Modo. När han bara trampar in där och spelar fram till ett av de avgörande målen, det såg vi ju knappt på hela förra säsongen.
Nej, jag läste faktiskt en tweet som bara dök upp i mitt flöde. Jag minns inte vem det var en Brynäs-supporter, men jag skrattade till lite att han skrev att Mikko Manne pratade mer med Brynäs-spelarna i powerbreak än Peter Andersson gjorde på hela säsongen. Jag vet inte, men det var en rolig tweet, och det kanske är det som är lite med Tom Hedberg. Han kändes som han var 1,40 lång i fjol och knappt kunde göra någonting. Nu spelar han ju ändå ja, delvis som en ny spelare får man säga, och det som man såg indikationerna när han lämnade Modo för just Brynäs.
Vi fortsätter på det där spåret med målvakter tycker jag. För vi fick in en intressant fråga från Viktor Andersson. Är inte Frölundas målvaktssida ett jätteproblem? Känns som båda två på sin höjd är helt okej andra målvakter. I alla fall Rubin.
Ja, men spelar Frölunda ett försvarsspel? De har ju pratat om det, att de måste spela ett försvarsspel där man hjälper målvakterna. Gjorde Frölunda det i premiären? Svar nej. Nej, Rubin han stod inte på huvudet på något sätt och tog omöjliga puckar. Men man hade å andra sidan inte försvarsspel där man hjälpte målvakterna. Så att målvakterna tycker jag inte är ett problem där, Viktor Andersson, för Frölunda.
Mattias Norlinder hade väl kanske också omedvetet sina tankar på annat håll, för att han åkte väl till Montreal dagen efter premiärmatchen också.
Nej, ja, han hade ju en brutalt svag match, vart bänkad, var en stor del att resultatet blev som det blev, så det var inte, ja, det var tufft för honom, men jag tror att han kommer komma, eller han kommer säkert komma tillbaka till Frölunda. Jag tror inte han kommer ta en plats i Montreal, och när han är tillbaka så kommer han vara en bra back för Frölunda. Det var ett, kan säga att det var han, nog hans sämsta SHL-match i alla fall på den säsongen han gjorde i fjol och den här matchen i lördags.
För tredje säsongen i rad så fick jag se en SHL-premiär med Leksand inblandat, och det här var ju ett riktigt bogeyteam för Malmö förra säsongen. Leksand tog 12 poäng av 12 möjliga. Nu inledde ju Malmö med att vinna den här matchen, och vi har konkurrent på Sportbladet, Thomas Roos, satt bredvid mig på matchen. Han sa, de där Malmö kommer bli svåra att ta poäng mot den här säsongen. Och det får man lite grann att tänka på hur det var för en 3-4 år sedan någonting i det där Malmö-laget.
Vad är det som gör dem bra, eller varför konkluderar de att det blir svårt att vinna över Malmö?
Min teori är ju att de kommer bli svårslagna för att de sitter ihop på ett helt annat sätt, hela laget. De jobbar så vansinnigt hårt för varandra. De har fyra bra kedjor, de har bättre backar, de har bra målvakter. Även om Oskar Alsenfelt saknas så är ju Marmelind inne. Jocke Fagervall känner sig mer bekvämt med hela sitt ledarteam. Så att de har ju tagit ett steg upp, och de har ju ökat sin budget också med 7 miljoner i spelarbudget, fick jag höra här i veckan. Och det är rätt mycket pengar som gör skillnad. Det är ingen hemlighet att pengar har en stor betydelse, och har man ökat på sin budget så som de har gjort den här säsongen så ska de också vara bättre.
Marmelins första match, känsla kring honom, han har varit jättehypad på försäsongen, med all rätt. Hur såg han ut?
Nej, jag tycker han ser jättetrygg ut. Det var väl någon retur som han kanske känner att han vill ha tillbaka där, men tycker att på de returerna som han släpper, som det blir mål för Leksand där, framförallt ettan, så tycker jag väl att backarna ska göra ett lite bättre jobb. Tycker det var båda lagens mål kom till viss del av att det var lite svagt försvarsspel på båda håll, tycker jag. Men Malmö vann väl matchen för att de gjorde mål i powerplay. Det gjorde inte Leksand, trots att de hade väl en 5-6 försök, tror jag.
Men du, Malmö gjorde ju någonting som jag högaktade i premiären. Man spelade på det fina numret 6 backar. Anton Olsson var sjunde back, vilket betyder att man går runt på 6 backar. Det är ju präglat av Per Styf, såklart, min gamla lagkamrat i Timrå. Han skulle aldrig tillåta att spela på 7 backar, kan jag tänka mig. Men det är ju en viktig del, alltså. Fan, jag gillar det. Låt de 6 bästa backarna spela. Det är liksom ingen social verksamhet. Du ska inte spela på 7 backar, speciellt nu när det är så luftigt schema också.
Nej, alltså det är väl så, och jag pratade med Oliver Larsson om just det efter matchen, och han sa att det är väl ingen hemlighet att alla backar vill spela på 6 backar. Och jag tror att en sån som Oliver Larsson mådde ju extremt bra av att göra på det sättet, att han visste att han spelade med Joakim Ryan hela matchen. Det skulle inte hattas med någon annan partner fram och tillbaka, och jag tror han mådde extremt bra av det.
Men då får vi en fråga här från Jonas Valleyman på Twitter. Lerby/Ollas, alltså Lerby och Adam Ollas Mattsson, de är inne på 3 baklängesmål. Är det en tillfällighet, eller är de en säkerhetsrisk tillsammans?
Ja, men det finns väl saker att jobba på där, tycker jag. Det är väl Lerby som har fått mest skit, har jag noterat. Men framförallt ettan kanske han ska ha, Isak Rosén. Sen tycker jag väl att det är Kalle Persson som gör bort sig på 2:an, och sen så är det ju faktiskt en magisk passning han slår, ja, Alexander Lundqvist där. Jag såg inte att han hade det i sig på 3 målet.
Nej, den är ju jättefin. Och han var, det är väl det du ska återkomma lite till Leksands unga backar, och han var väl ändå, tänker du, syftade på då?
Ja, verkligen. Han och Kalle Schelin, och nu är han väl inte så ung, men Jonas Ahnelöv, jäklar vad bra han var, du. Alltså, jag har inte sett Jonas Ahnelöv. Det känns som att han bara har blivit bättre och bättre och bättre, och att han passar väldigt bra under Björn Hellqvist här i Leksand. Att han har kommit verkligen till sin rätt och spelar på sin fulla potential, är lite elak, och han gör ju även lite poäng, så att jag tycker han var grymt bra, Jonas Ahnelöv.
Hur såg Clues, Rohoma, Carter Camper, den kedjan ut? Då kan man alltså säga att i fjol så spelade Selarik och Rivik var ju en kedja med Carter Camper. Nu var ju Rohoma, han var uppe på 26 minuter 38 sekunder. Klaas på 25.04 och Carter Camper på 23.50. Carter Ashton i andra kedjan på 22.30. De hade några spelare borta, men det är ju hysteriska istider de har för att vara forwards.
Ja, men så är det ju. Det var ju exakt så de inledde med Rivik och Selarik förra året, att de spelade dem enormt mycket. Carter Camper tyckte jag hanterade bra. Det var ju hans första match här sedan han kom tillbaka. Det har ju varit lite komplikationer där i samband med födsel och så vidare som har gått bra, och han är redo att spela nu. Jag tyckte han ändå så rätt pigg ut.
Ja, men plus att man då får lägga till att han var ju skadad i slutskedet av säsongen. Han spelade sin sista match i mars där mot Djurgården på Hovet. Sen missade han avslutning på säsongen och slutspelet. Så att han har haft en lång tid utan matcher.
Ja, nej, men jag tycker att han gjorde det bra, Carter Camper, och kommer att bli en tillgång för dem även. Jag tyckte jag läste någonting om, någon skrev i veckan att har de läst sönder Carter Camper? Nej, det tror jag inte. Jag tror han kommer att vara en offensivt bärande spelare. Däremot Rohoma, han kommer att vara bra. Han kommer att vara så jäkla bra.
Fin han är. Alltså han är lite Robert Rosén-känsla. Nu vill jag dra ner på tempot. Nu lägger jag den här passningen mellan din skridsko och din klubba, bara så att du vet. Så att han är liksom... Han styr det rätt skönt så.
Ja, och Justin Clues tycker jag också var bra. Det där kommer att vara, alltså, det kommer att vara ett offensivt hot för Leksand. De satte ju in alla dem, och om det var Ashton och Matt Cato i powerplay. Det är ett rätt starkt vapen de kan slänga in där med 3 eller 5 importer rakt av, som alla har möjlighet att göra saker.
Ja, och så får Camper komma igång lite på träningar och känna med det här powerplay-spelet. Men vi fick en fråga från Harald Mattsson, ett namn vi känner igen här, en trogen lyssnare. Då frågan håller Kaskiso, svårt att vinna med en keeper på 85%, alltså 3 av 4 mål då mot Leksand såg ej otagbara ut. Vad var din känsla kring honom? Han ska ersätta Janne Juvonen, alltså. Det är ju, och inte Janne
Juvonen satt vi och gnällde. Vi satt och gnällde på Juvonen inledningsvis, och så var han kanske bäst i hela serien. Men det är klart att Kaskiso är nog inte nöjd med sin premiär. Det såg jag väl att han sa någonstans också. Han kan ju bättre än det här. Vi ska inte döma honom för det, men... Ska Leksand gå lika långt som de gjorde förra säsongen i grundserien, så behöver de ju en bra målvakt, och då måste Kaskiso steppa upp, och jag tror han har minst 1 eller 2 nivåer till i sig.
Grymt. Där är vi nöjda med Leksand Malmö, va?
Absolut.
Ja, då är det en sista match. Jag ska bara kolla.
Om du inte har någon fråga där jag kan få chansen att säga att jag tyckte Carl Söderberg-kedjan såg lite tunga ut.
Vi har fått ett mejl här från Stefan Nyt, också en trogen lyssnare. Hur såg första kedjan i Malmö ut med Carl Söderberg, Marcus Sylvegård och Lance Boma ut?
Ja, men jag tycker att det var väl kanske Malmös svagaste länk i den här matchen. Tyckte de såg ganska tröga ut faktiskt, i alla fall i det offensiva spelet. Det var snarare så att det var tvillingarna Westerholm som fortsatte på inslagen väg och var det offensiva loget. Tyckte Johan Olofsson-kedjan var bra också framåt, och Kalle Östman imponerade sig av jättemycket. DeCheno, där syntes det att han var rostig. Det jobbet han inte riktigt tar på Kalle Schelins mål, det kommer han nog få höra av tränarna. Så där finns mer att hämta på Söderberg-kedjan, tycker jag verkligen.
I lördagskväll så två av favoriterna. Många tippar ju Örebro och Rögle högt upp i tabellen. Örebro internt vill ta ett steg ytterligare från i fjol. Pratar om topp 4, ta ett steg längre, betyder kanske till och med final. Har ett bra lag, men fick se sig besegrad Rögle. Tycker Örebro gör en bra första period, men Rögle, de är jäkligt fina alltså. Marco Kasper, han spelade kanske 12 minuter, men jäkla vilken fart han har under rören. Och det är en spelare, han kommer inte göra 25 poäng, inte det jag menar, men det är ändå en spelare som ger liksom lite energi in i gruppen. Och så har du Tambellini, ser ju jäkligt fin ut. Nu var ju han i en kedja med Everberg och Brithén, och det är nog så god första kedja som någon annan i hela serien.
Ganska skaplig passning han hade Tambellini till Brittens mål, va? Om vi säger så.
Hyfsat. Ja, det var ett fint anfall. Och Samuel Johannesson, backen där som jag har vurmat för att spela nu med Samuel Jonsson, och tycker han hade en fin match liksom, utan att på något sätt vara dominant. Men man ser att han har spelet, till exempel på det målet som du hänvisade till där Tambellini spelar fram Britten. Då är det han som startar anfallet bakifrån.
Intressant det med Samuel Jonsson, spelar ju med Niklas Hansson förra säsongen. Hur klarar Samuel Jonsson att spela med Samuel Johannesson?
Jättebra, inga problem alls. Hur lugn och stabil och trygg som helst. Lugn med pucken, bra ansvarstagande. Ser jättebra ut. En back som ser jäkligt bra ut, Lukas Ekeståhl Jonsson. Det är en helt annan spelare mot vad jag sett i Färjestad och Rögle i fjol. Han är ju där liksom. Nu är det fan, jag kör. Det är jag, liksom, jag är backen. Lite den känslan. Sen är Lesund en personlig favorit. Och vad bra han var då. Han var riktigt, riktigt bra. Vem tror jag pratar om?
Ja, det är väl McKernan eller Tony Sund då, eller?
Det är Tony Sund tycker jag. Han har en jävla pondus. Han har en pondus liksom. Han känns...
Är det en chef i försvaret, eller hur skulle du säga att det är?
Alltså, han är inte Jellinas chef. För Jellina ser ju ut som en chef liksom. Tony Sund ser ut som en blyg liten skolpojke. Men han är liksom chef-attityd så när han spelar, utan att den delen spelar fysiskt eller någonting. Sen Adam Edström började ju, han sluta i fjol. Grym. Han körde ju på Näckö ett par, tre gånger i första perioden och bara markera sin närvaro. Grymt bra van.
Men Örebro då? Det känns som de alltid förlorar mot Rögle för övrigt. Alltså, skulle vi titta tillbaka på statsen sen Rögle gick upp i SHL 2015, så känns det som att Rögle har slagit Örebro 85% av tillfällena. Men strunt i det. Vad tycker du att du såg av Örebro?
Jag tycker de var bra i första perioden. Gör mycket bra, men inte riktigt de snabba spelvändningarna. Det tunga anfallsspelet. Jag tycker att en sån som Poistin, jag har ingen aning om han är skadad eller vad det är, men han såg faktiskt, ursäkta, han såg dålig ut. Salomäkin, Leino såg inte bra ut. Alltså, de som var bra, det var ju Kovacs, Abols och Emil Larsson tycker jag. Jag tycker inte att för många av forwards, av de namnkunniga, tycker jag inte var tillräckligt bra eller syndes speciellt mycket. Så att där finns det rejäl förbättringspotential. Men det var första matchen. Man kommer efter en fin försäsong med 5 eller 6 raka vinster. Man är nära ändå på liksom ta i kapp. Man har ett mål bortdömt, vilket var helt rätt visserligen, med spel med hög klubba. Men de kommer bli bra, Örebro. Jag tycker Enroth spelade upp sig. Kanske någon där i början som han ville ha tillbaka, som inte såg helt, helt otagbar ut. Men Örebro blir att räkna med det. Det är bara för att man förlorar premiären, så tvivlar inte på det.
Ett lag som kommer bli att räkna med är ju Luleå. Det var jämnt i 2 perioder mot Linköping, och sen så gled de ifrån i 3:e perioden när Johanni Tyrväinen tryckte in 3-2 pucken, och sen var Linköping ett slaget lag.
Ja, och alltså, ser man då hela den matchen, jag satt och tittade på den där när jag kom hem på kvällen efter Växjö-matchen, så gick den i efterhand och se.
Vänta nu, kan du bara förklara för tittarna, eller lyssna, förlåt. Hur funkar det? Alltså, sätter du dig verkligen när du kommer hem, du har kört Växjö tur och retur, och sen så... Ja, men jag sätter igång Luleå-Linköping. Hur mår du egentligen?
Ja, men vet du, jag gjorde med sånt pirr i kroppen. Jag kom hem och då gick ungarna precis strax efter jag gick och sov. Eller jag kom hem, så gick de och sov, och så gick min fru och sov. Och så satt jag på, och precis då så satt jag på C More Live där. Så, och då började reprisen. Och jag var så glad och varm i hela kroppen. Jag gick upp och drog en bubbelvatten. Bara bubbelvatten. Observera, ingen öl eller någonting. Jag satt och tog en bubbelvatten. Och så satt jag där och tittade. Och jag bara satt och mös i soffan och bara njöt. Och så bara, det är hockey. Det är verkligen hockey nu. Och jag måste säga att Luleå. Jag satte Luleå som etta i tabellen. Och, för att de har ett bra system, struktur. Men jäklar, de spelade också en rolig hockey tycker jag. Anfallsglad. Kommer till mycket skottlägen i skottsektorn. Alltså fina kombinationer. Kedja med Kinne, min Fröberg. Och Omark, den var bra, fast överkonstruktiva. De ville liksom alla puckar skulle gå. De letade Omark hela tiden. Omark skulle spela lite svårt, så klassiskt, du vet, första match. Men man ser att det finns en jäkla potential i den kedjan. Så här, många andra spelare som var bra där bakom också.
Ja, det blir ju Konstantin Komarek show av det hela. 4 poäng. Han är ju god för att kunna göra mycket poäng. Han kom ju 6 i poängligan för ett par säsonger sen. Så att det är ju inte en dålig offensiv spelare om vi säger så.
Nej, verkligen inte. Nu hade han ju full utdelning. Men en del passningar i powerplay är ju liksom... Det är ju mumma som han lägger upp de passningarna. Det är ju liksom... Det är ju på ren och skär Linus Omark-nivå han gjorde. Så att, menar, då klev han fram istället för Linus Omark, vilket gör att man har en ganska first and second punch. Men en spelare som imponerade på mig, som jag sa inför säsongen, tänkte att han får det svårt, det var Pontus Andreasson. Jäkla
har jag också sagt.
Ja, men jäkla vad fin han såg ut. Nu kommer han få en chans att spela innan Jack Connolly kommer. Men jag menar, spelar han som igår. Han tog sig in i banan, gjorde några läckra finter. Han såg riktigt, riktigt bra ut. Jag menar, skulle han kunna fortsätta på spela på den nivån, då är det ju en kraft som jag inte trodde att Luleå hade i form av honom. Han såg, det var kanske den jag varit mest imponerad av sett till mina förväntningar.
Det var ju ändå roligt att höra, för att det vill jag minnas att när han spelade Björklöven, visst han var bra, men jag har för mig, du har sagt vid något svagt tillfälle att jag hittar inte riktigt vad han är bra på.
Nej, korrekt. Jag sa i fjol i en av de sista poddarna att kommer han liksom kunna ta steget till SHL, för jag tyckte kanske där i Björklöven på slutet att han inte var fullt så bra som man kunde tänka sig eller tro att han skulle vara. Men jag tycker att han ser jättefin ut tillsammans med Isak Brännström och Einar Emanuelsson. Jäkla fin fart den kedjan. Får också spel hela powerplay Andreasson, så han har ju fått en bra roll här inledningsvis, så det var väl den spelaren som på mig imponerade mest. Sen Erik Gustafsson bra, Julius Honka ser jättefin ut, Jonathan Andersson likaså, men det är sådana spelare man vet liksom var de klarar på den här nivån. Men där måste jag måste ge Skugga Nilsson en rejäl klapp på rumpan, tänkte jag säga. Fasiken vilket lag han har byggt ihop. Jag satt ju lite i fjol här på slutet av säsongen och var lite kritisk mot Luleå att de hade lite förlorarmentalitet så, men det känns ju som att han har byggt ett jäkla bra lag, lite i skymundan ändå.
Ja, men det får man säga, även om både du och jag har väl hållit dem högt här inför säsongen. Men de har ett riktigt bra lag, så det har han gjort bra, Skuggan. Men du, lite spaningar också från premiäromgången. Där är ju spelare nu som man ser att de kanske inte får spela så mycket. Vi har, jag noterar till exempel Erik Engstrand i Malmö, där får jag lite signaler på att det skulle kunna bli Troja Ljungby om det fortsätter i... åt det hållet. Vi har Alex Brännstam i Djurgården. De är ju 9 backar. De är väl 6 plus 3 juniorbackar. Alex Brännstam var väl utlånad till Vita Hästen förra säsongen. Jag hör att det skulle kunna bli Vita Hästen igen. Även Södertälje ett alternativ för honom. Så att det kommer ju hända lite sådana grejer också, tror jag. Oskar Lavner i Färjestad är väl också en sån spelare som skulle kunna bli ett alternativ ute i Hockeyallsvenskan. Så att det kanske börjar röra på sig lite här, lite agenter och sånt som kommer att börja trycka på sina yngre spelare.
Ja, och om vi då, som vi inledde podden med, om det är lag som kommer att värva spelare nu när man börjar få lite publik, så är det såklart att det kommer bli en rullians på spelare ner till Hockeyallsvenskan. Sen är det ett litet knepigt läge nu eftersom Hockeyallsvenskan börjar hela 2 veckor efter SHL, så det är svårt att få ner spelarna dit nu innan serien har börjat. Men det är klart att det kommer en del yngre spelare som måste ta de stegen. Brännstam till exempel, Lavner som du nämnde, Erik Engstrand som jag ändå tycker... Det finns något åt honom, men kanske det ska finnas i honom i Hockeyallsvenskan för att sen ta steget vidare.
Ja, men exakt. Han har ju ändå vunnit poängligan i J20-serien och skulle kanske kunna må bra av en tongivande roll i ett lag som Troja då, som Malmö då uppenbarligen har samarbete med. De lånar ju lite spelare här under försäsongen när de hade skadekris, och det finns en god relation där med Roger Forsberg som har en stark koppling då till Malmö och Jocke Fagervall. Kanske via sonen Kristoffer, det vet jag inte. Men det skulle kunna bli så. Jag hör att det viskas lite grann om att det skulle kunna bli han eller William von Barnekow eller någonting i den stilen. Det får väl framtiden utvisa. Men du, en annan spaning jag också har gjort i hockeyvärlden. Oskar Dansk, målvakt, gick till Spartak Moskva inför den här säsongen. De har spelat 5 matcher nu. Han spelar inte de första 4. Han börjar inte den 5:e, men blir inslängd i den 5:e om jag har utläst statistiken rätt. Och nu dessutom i veckan så har Spartak Moskva plockat in Jake Virtanen i laget. Så att det kommer ju en import till in i laget. Så det kan ju bli lite halvjobbigt för honom. För den här ryssen som står i Spartak har gjort det vansinnigt bra. Och då Skulle det kunna bli så att en svensk toppmålvakt skulle kunna finnas ledig på marknaden nu? Är jag väldigt tidig på det, men vi vet ju också hur det ser ut i KHL att det kan gå snabbt, framförallt för importerna.
Ja, och det är ett tufft läge, men skulle dansk Oscar Dansk då bli ledig, så det är intressant att se det eftersom han har varit utomlands. Han var ju i Las Vegas organisation i fjol, så han kanske inte är skattesmittad på samma sätt som du vet spelare som till exempel, ja, vi har sett genom åren Marcus Nilsson i fjol som Färjestad kunde inte komma hem, valde Schweiz, Linus Johansson blev kvar i KL när man får sparken, Lassinantti var tvungen att sitta utomlands ett tag. Så att jag vet inte hur det, den skulle kunna lösa sig, men det är klart att Oscar Dansk är en duktig målvakt som skulle kunna göra det bra, väldigt bra i SHL också.
Ja, men verkligen. Det är ändå intressant att följa utvecklingen, vad som händer med Dansk där. Jag kommer i alla fall följa det noga, så jag får väl kanske ta reda på vad som gäller rent skattemässigt också.
Ja, SHL drog igång i lördags. Vi får ännu vänta på Hockeyallsvenskan ytterligare några veckor innan hockeyn är på gång på riktigt. Men det är försäsongen pågår för fullt. Och det är ändå, vi pratar om SHL, så är det lag som har satsat med hemvändare. Det är det också i Hockeyallsvenskan såklart. Och då tänker jag framförallt på Västerås satsning. Johan Gustafsson, Gunnarsson, backen där. Det är en intressant satsning. AIK. Hur bra blir de? Det känns ju också som att de har ett bra lag på pappret. Modo med nya ledningen för Modo 5.0, Heart of Hockey. Kan de komma igen och studsa tillbaka? Och Björklöven, det är lite skymundan de bygger det där laget. Tidigare har det varit allt fokus på Björklöven, men det har istället landat på HV71 den här säsongen.
Ja, men så är det. Det är väl de lagen som satsar utåt sett känns ju faktiskt som sticker ut är ju faktiskt Västerås och HV då som du nämner. Och Björklöven bygger ett ganska bra lag där i skymundan och där finns nog lite resurser att kunna ladda på här längs vägen. Så ser de att det är på väg att ta vägen på ett bra sätt, så tror jag säkert att det kommer trilla in lite toppspelare här vad det lider. Och där har vi fått en fråga från Adam Hägglund som frågar: är Jesper Lindgren Kentes huvudspår som förstärkning på backsidan, eller kollar Löven på andra alternativ? Och det kan jag väl svara på att han har ju, för det första har han ju tränat med Björklöven och där är väl lite skadeproblem på honom som han behöver bli helt hundra på, annars så är det ju helt klart ett alternativ. Jag var väl inne på här i förra veckan att Rögle i alla fall har tittat på honom lite, har ju varit i par med Lukas Ekeståhl Jonsson tidigare i Modo. Så att det är väl klart att det skulle kunna vara ett spår där. Modo är väl också intresserade av honom, så att han saknar ju inte spår om han vill spela i Sverige. Så att, men jag tror även Björklöven kollar på andra alternativ. Det vore väl dumt att förlita sig bara på en sån spelare.
Men vi talar Kente som har fått mycket beröm genom åren just på sin förmåga och noggrannhet att hitta spelare. Om vi ser på säsongen i fjol, Connor Ingram kom in, Nikolaj Belov kom in, Teemu Eronen kom in, vi har Grant Bess som kom in, vi har GT Brown, vi har, ja det var de som kom in, så var det väl någon till va? Ja, Carl Grundström och Oskar Sten spelade.
Han som blev kvar, Francis Perron kom ju också in.
Francis Perron, det var det jag sökte. Och var det liksom fingertoppskänsla värvningar som man har lärt känna Kente från tidigare?
Ja, alltså det är ju den typen av spelare som han har lyckats på ett helt annat sätt med tidigare, och det tror jag blev en lärdom för honom också att det var ändå en hel del spelare som inte föll speciellt väl ut där. Nu har han ju skrivit nytt kontrakt med Perron, så då får man väl anse att han i alla fall var lyckad, men den här Grant Bessy var ju en total megaflopp, så att Han är ju knappt in till Umeå innan han var borta igen. Så att ibland blir det väl så, men det är väl bara till att ta lärdom.
Ja, och ett lag som kommer behöva ta lärdom från Hockeyallsvenskan hur du har spelat där, det är HV71 som har storsatsat. Och många säger, ja men de har bättre lag i år än vad de hade i fjol SHL. Vilket såklart är rent skitsnack. Det laget de har nu är ju ett bra Hockeyallsvensk lag, men inte ett bra eller stabilt mittenlag i SHL. Det kan vi väl slå fast. Men Noah Gårdstam undrar, skulle HV71 kunna vara topp 6-lag direkt om de går upp första året? Om inte, hur många säsonger tror du tar?
Jag skulle säga att HV71 har den typen av resurser och går de upp så kommer de ladda på ordentligt och jag tror att de lätt skulle kunna vara ett lag som utmanar om topp 6 som nykomlingar. Lätt.
Ja, men det blir ju ingen normal nykomling förutsatt att de går upp direkt i år. De har ju en ekonomi som bara Färjestad kan matcha i hockey Sverige, så att det är ju, kommer de gå upp så kommer de ju satsa rejält och för att etablera sig som topp 6 och aldrig behöva vara med om det här igen. Men det gör ju att hockeyallsvenskan är ju, det är ju sexigare och roligare än någonsin skulle jag vilja säga. Det är klart när Leksand var nere där något år och de satsade efter de första gångerna de åkte ner så var det också kul. Men HV71 i hockeyallsvenskan för mig som hockeyälskar, om man får uttrycka sig så, så känns ju det skitkul. Med ursäkta alla HV-supporter, jag förstår att inte ni känner likadant.
Ja, men exakt. Det är väl, man kan väl jämföra det kanske med när Djurgården lite chockartat åkte ner i hockeyallsvenskan. Men det känns ju ändå som HV är ändå ännu sexigare lag i hockeyallsvenskan för oss utifrån då, förutom för HV-fansen. Men jag tror faktiskt att HV-fansen har börjat förlika sig med och tycka att ja, men det här ska bli rätt kul utmaning att göra det här nu. Vi vill inte hålla på för länge, men ett år kan vara roligt, för det är ju faktiskt så. Jag lyssnade på en supporterpodd för ett tag sedan där Martin Söderek, som han nu heter, Leksands klackledare, han sa att alltså jag är nästan rädd för att vinna SM-guld, för känslan kommer nästan vara att var det så här tråkigt? Det är ju mycket roligare att gå upp.
Ja, jag vet. Ja, det var ju en rolig iakttagelse egentligen, eller en tanke, men jag vet inte om det är för man är präglad av Leksands historik genom tidigare år med upp- och nedflyttning.
Nej, men alltså jag tror ändå det är så att en uppgång förändrar ju en tillvaro på ett helt annat sätt. Ett SM-guld, det är ju skitroligt. Du vet ju själv som har vunnit ett SM-guld, jag vet inte om du har gått upp i någon division, men ett SM-guld, det är ju liksom, då står du ju på toppen, du kan inte bli bättre, du känner dig ju fruktansvärt stor och så vidare, och så har man skitroligt en vecka, men lik förbannat så kommer den där semestern och sen ska ni gnugga igång med sommarträningen efter det.
Ja, men å andra sidan, när du går upp en division så vet du att mer än halva laget försvinner för att en del inte är tillräckligt bra, så att det är en jävla känsla att gå upp kan jag tänka mig, men du vet ju att dina bästa polare och lagkamrater, de med största sannolikhet kommer försvinna runt omkring dig, om inte du själv försvinner också för den delen.
Men kan det vara så att för fansen är det så att gå upp en division är kanske det roligaste du kan uppleva, medan ett SM-guld då firar du och har skitkul ett par dagar, men sen börjar en helt likadan tillvaro för fansen också, där du ska försvara någonting.
Ja, så kan det vara. All respekt, Fredrik Stillman sa ju det också i en intervju, att gå upp med HV71 vore större än alla SM-guld. Så att med det sagt så är det ju från ledarhåll och kanske även från spelarhåll. Jag förstår supportarna, just att gå upp, det är klart att gå upp till det stora finrummet, det måste vara grymt mäktigt.
Men vi lovar som på stående fot här nu att när vi spelar in podden nästa vecka så kommer vi ta ett rejält grepp om hockeyallsvenskan. Det tycker jag är läge för det, för att då kommer de ju kicka igång på fredagen där när vi släpper vår podd på måndagen. Så då är det verkligen läge att prata mycket mer hockeyallsvenskan.
Vi har ju vävt in frågor här. Vi uppskattar väldigt, väldigt mycket hur ni engagerar och ställer frågor, tankar och åsikter. Men de har vävt in här under programmets gång och nu är det dags för tävling. Vi hade ingen förra veckan och nu är det dags för en ny säsong, ny tävling och kanske, ska vi säga, en middag som står på spel då.
Ja, vi får väl se till att det blir gjort nu också. Var det jag som vann förra säsongen, så det är kvitterat, eller?
Ja, vi säger att det är det. Det var en coronasäsong och du vann väl då när ingen brydde sig. Så kanske det var.
Ja, vi kan väl säga så då.
Men du, då kör vi. Då får du välja en hockeyperson, ett årtal eller ett lag.
Ja, det lockar ju att välja ett årtal, men hockeyperson, det är ju ändå en hockeypodd, så att vi kör hockeyperson.
Okej, redo?
Ja, då kan det vara vad som helst när du säger hockeyperson. Det är intressant att se vad det kan komma här då.
På 5 poäng. 2 SM-guld. 2 VM-brons. 1 VM-silver. Och 1 JVM-guld.
Ja, det lockar ju lite att svara på den på 5 poäng. Nej, men vi kör. Vi får väl ha någon ledtråd till då.
På 4 poäng. Han var med och förlorade en premiär igår.
Ja, men då vill jag väl ha det på 4 om du inte har lurat mig nu då. Jag skriver upp det på lappen här.
Vi har fått ett svar på Johan på 4 poäng. På 3 poäng. Hans senast registrerade klubb som spelare är Bergnäsets IF. Mm. Du ser ganska nöjd ut. Vi går vidare till 2 poäng. Utöver medaljerna som jag nämnde ovan så har han också 3 CHL-titlar.
Ja, men nu känner jag mig ganska trygg då.
På 1 poäng. Presskonferensens okrönte konung. Ja, i alla fall på att lägga in rätt tipsrad. Och på 4 poäng svarade du?
Roger Rönnberg, jag tänkte göra det på 5 också, men jag fegar lite så jag får väl ta det på 4 då. Det är jag ändå nöjd med.
Jag tänkte att jag skulle lura dig lite där med VM-brons och silver och JVM-guld. Att du kanske skulle kunna tro att det är någon spelare, att det kanske är någon utländsk spelare eller någonting. Men du är ju ganska tidigt på Roger Rönnberg, för han var ju med och vann JVM-guld. Och han har ett VM-silver som assisterande, 2 VM-brons som assisterande och såklart 2 SM-guld med Frölunda. Och han har ju en... På Elite Prospect så har han i alla fall en säsong med 2 matcher med Bergnäsets IF. Mycket mer än så vet jag inte om hans spelarkarriär.
Är det Brooklyn Tigers som är hans moderklubb eller är det helt fel på det?
Det stod inte på Elite Prospects, hans moderklubb. Och jag tänkte att det idag är ingen bra dag att ringa till Roger och fråga: du, är det moderklubb Brooklyn Tigers efter förlusten i lördags?
Nej, när man ska ta upp grejer i podden med Roger så ska det väl vara som vi gjorde när vi tog upp det där med travkupongen. Då gjorde vi det när de precis hade avancerat från åttondelsfinalen mot Djurgården när han var på ett strålande humör ju.
Exakt, det är så man får ta an. Men Frölunda studsar tillbaka. Roger Rönnberg har haft och har, får man väl säga, en väldigt, väldigt fin tränarkarriär med de medaljerna som jag räknade upp. Men du, vi tackar väl för visat intresse den här veckan, va?
Ja, tack så jättemycket och så hörs vi igen nästa måndag.
Ha det bra, hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.